Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärningby. Vi lever ju i märkliga tider. Presidentvalet är ju över sen senast jag spelade in, och Biden har utropat sig som segrare, och den sittande presidenten vill inte riktigt erkänna detta och heller inte avgå. Det är ju sällan det händer i historien, men det har ju faktiskt hänt. Tittar man tillbaka i historien så var ju det ett väldigt känsligt val. Ni kommer ihåg revolutionen 1800 när John Adams, den sittande presidenten, förlorade efter en mandatperiod till Thomas Jefferson, som faktiskt var hans vicepresident då. Det slutade ju med att John Adams i elfte timmen drev igenom en hel del juridiska reformer och utsåg en massa domare sådär i elfte timmen. Kallades ju för Midnight Judges, och det här ledde ju bland annat till den legendariska domen Marlborough vs. Madison, där högsta domstolens chefsdomare John Marshall, också han legendarisk, utnyttjade den här situationen och den här domen för att liksom skapa den här makten som högsta domstolen har att förklara lagar som icke förenliga med konstitutionen. Egentligen en arbetsuppgift som inte finns inskriven i konstitutionen. Och John Adams smet ju också lite grann iväg då från Jeffersons installation, så att drog helt enkelt hem till Braintree i Massachusetts med sin fru Abigail och var ju kanske inte den bästa av förlorare. Nu skiljer ju kanske Trump sig lite grann från John Adams i en annan aspekt, att Adams hade respekt för systemet. Det är ju någonting som Trump med, tycker jag, med all tydlighet visar att han inte har respekt för systemet, inte förstår hur systemet egentligen fungerar, och har inte gjort från dag ett. Om vi återgår till översiktsserien då, så i förra avsnittet så vi är ju mitt inne i depressionen, och i förra avsnittet så såg vi lite grann att USA nådde sin botten, kan man säga, under den stora depressionen 1933. Herbert Hoover och republikanerna kunde inte riktigt vända på skutan, och de här sista månaderna under Hoovers tid så gick det ju snabbt ut för ner till rock bottom. Men vi har ju också pratat också om valet 1932, det här nya fenomenet som dyker upp då i Franklin Delano Roosevelt och hans budskap om att han kan rädda landet med experimentfull politik och starkt ledarskap. Och idag så ska vi helt enkelt se hur det går för Roosevelt. Innan vi gör det då, som vanligt lite öltips och lite ölstil, och jag sa att ni skulle försöka få ta på en barley wine, alltså ett kornvin. Och det här är lite av ett flaggskepp bland brittiska och amerikanska ale då, inget för den lite mer försiktiga ölkonsumenten då. På brittiska bryggerier var det här oftast en ale i deras sortiment som var liksom mest prestigefylld, rejäl fyllig öl med hög alkoholhalt. Och det sägs att den här stilen uppstod när engelska bryggerier på 1800-talet ville marknadsföra sina starkaste öl till vindrickare och verkligen försöka liksom vinna över vindrickare till öllaget, så att säga. Och på den här tiden så kallades ju de flesta starka ale för strong ale. Men då bytte man namn lite smart då till barley wine då. Så gick det lättare att sälja när det hade ordet wine i sig då. Den här ursprungliga engelska varianten är ju ett väldigt fylligt, eller otroligt fylligt kan man säga. Och oftast malt, sött och fruktigt. Och ibland aningens eldigt på grund av en hög alkoholhalt. Då. Samma egentligen färgnyans som bryggeriernas bitter. Då, men man har då ännu mer malt. Och malten får verkligen spela första fiol. Och bäskan är måttlig och mest där för att balansera malt, sött man då. Gillar man, som många gör då, Foolish London Pride och Foolish ESB, så kan man ju testa faktiskt deras barley wine som heter Golden Pride. Det är ett bra alternativ. Och för att uppnå den här ganska höga alkoholhalten men behålla fyllnaden så kunde man inte höja alkoholen med en andel socker eller sirap som man gör i vissa andra brittiska och belgiska sorter då, där sockret jäser ut så det blir lite lättare öl fast samtidigt lite mer starkare då. Utan här får man då snarare fram det här genom att ha 100% malt, men att man då kokar den här starka vörten ytterligare länge då för att verkligen få en kompakthet då. Barley wine är inte sällan årgångsmärkt då, och på grund av alkoholhalten så är det oftast trevligt då att lagra en tid såna här öl då. Och som med så många andra sorter så har det ju i USA utvecklats en amerikansk variant, och på många sätt är det ju samma typ av öl då, bara det att det är betydligt mer bäst från humle. Och att de då har mycket humlekaraktär från amerikansk humle som är lite så här tallbar, citrus och grapefruktoner och så vidare då. Så att det är mer som en humlebombsvariant av den brittiska då. Exempel på det här, som sagt, Foolish Golden Pride kan man ta. Man kan försöka få tag på Thomas Hardy's Barley Wine som finns ibland då. Också en brittisk eller amerikanska variant kan man försöka få Sierra Nevada Bigfoot eller Anchorage Old Foghorn. Men det finns också svenska varianter här. Nynäshamns Bötets Barley Wine, Stigbergs Barley Wine och Vega Holy Grail till exempel. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata om klassisk tysk Weissbier, Hefeweizen, och försöka få tag på någon klassiker här från bryggerierna, franciskaner, paulaner, weinstefaner, erdinger eller Schneider. Weissetapp 4 har de flesta andra heter ju Hefeweizen. Det finns också kristallversioner från erdinger och weinstefaner till exempel, och kommer att gå in mer på att prata om vad det är, men man kan testa både och. Men åter till historien då. Med undantag för Abraham Lincolns installation 1861 så kanske ingen president har installerats i en sån situation av kris som Roosevelt då, som vi pratade om i förra avsnittet, hade ju ekonomin och det finansiella systemet kraschat ytterligare och verkligen nått botten under Hoovers sista månader. Och den här optimistiska tonen som Roosevelts presidentkampanj har haft liksom, den här tar han med sig till installationen och egentligen då sina första 100 dagar vid makten. Och redan i installationen så lovar han folk att folket inte har någonting att frukta en själv, som man säger då. Ett budskap som man säkert liksom kunde relatera till personligen utifrån sina egna upplevelser om att ha överkommit polio då, som vi pratade om i förra avsnittet om hans handikapp. Dessutom lovar han ju ett ledarskap som många tyckte att landet behövde. Han hymlar inte med att han är beredd att stiga fram och verkligen leda landet då, som en stark ledare. Och det här är ju ganska tidstypiskt kan man säga om man jämför. Liksom, USA är ju inte det enda landet på 30-talet som tar till sig starka ledare, även om man kanske i de flesta fall tänker på lite mer, ska man säga, negativa ledare som Hitler och Mussolini och så vidare. Men här är ju faktiskt Roosevelt unik som vi kommer att se, för eftersom han leder USA både genom två stora utmaningar då, både depressionen på 30-talet och världskriget, eller andra världskriget då på 40-talet. Och han är ju också unik på ett sätt som vi kommer komma till, eftersom han blir vald 4 gånger och sitter mer än 12 år som president då, vilket är ju faktiskt längre än de allra flesta starka ledare, oavsett om det är demokratiska eller totalitära då, om man jämför på den här tidseran då. Den här nya given då, eller The New Deal som man säger, som Franklin Roosevelt lanserar när han tar över presidentskapet, är ju på många sätt och vis USAs andra progressiva era skulle man kunna säga, där politiken på många sätt går längre än under den första progressiva eran. Precis som många av sina rådgivare har ju Roosevelt själv blivit vuxen just under den progressiva eran och har ju också då blivit väldigt påverkad av den. Och den här nya given generationen som Roosevelt tillhör går ju då bräschen för där man såg då att staten, både delstater och den federala, kan användas som en positiv och aktiv kraft då, som kan utjämna ojämlikheter i samhället och rätta till problemen med den nya industriella ordningen då. Och de flesta anhängare av nya given var ju överens om vad som hade orsakat depressionen då, alltså att fattiga och allt för dåligt betalda industriarbetare och jordbrukare hade liksom skapat en form av underkonsumtion, om man får säga så då. Och detta i kombination då med att finansiella institutioner har agerat själviskt och fått ekonomin att sjunka som ett obalanserat skepp, tycker man då. Precis som de progressiva krafterna tidigare så skulle ju också den här nya given generationen stundtals vara lite oense om vägen, alltså mer ense om målen men inte kanske alltid vägen eller medlen dit då. Vissa trodde kanske på balanserad budget, andra på att man kan, det är okej med statsskuld. Vissa föredrog centralplanering, andra decentraliserade marknadslösningar. Vissa föredrog en direkt omfördelning av välfärd, andra att övergripande tillväxt kanske är det bästa sättet att hjälpa fattiga effektivt. Och vissa sympatiserade med industriarbetare och fack, andra tvekade att ge de här grupperna direkt stöd och så vidare. Men Roosevelt och hans rådgivare har en plan för hur landet ska komma ur depressionen då, och enligt dem så tycker de att den federala staten ska dels reglera kapitalmarknaden hårdare, dels ge stöd till jordbruk och industri, och dessutom att man också då kan stimulera konsumtion och produktion inom statliga projekt där den federala staten investerar då. Så för många konservativa politiker är den nya given extremt radikal då, men trots att staten skulle spela en större roll så såg ju varken Roosevelt och hans rådgivare som sig själva som socialister eller ens liksom fiende till kapitalism då. Och här kan vi också slås av ibland att mycket av det Roosevelt gör i den nya given liknar ju en hel del, alltså i uttalanden och åtgärder, så det känns ju nästan lite grann som att man touchar svensk socialdemokrati på många sätt. Ni kan ju besöka Roosevelts memorial i Washington, det som är full med olika citat då. Det känns ju som liksom citat som nästan hade kunnat varit uttalade av socialdemokrater så att säga. Men trots det så är det ju inte en socialistisk politik han driver då. Hans tankar, alltså Roosevelts politiska tankar, influeras av flera viktiga personer runt om honom då. Inte minst hans fru Eleanor som vi pratade om i förra avsnittet då. En annan är Harry Hopkins som samarbetat med Roosevelt i sociala frågor när han var guvernören i New York då. Roosevelt låter också som president influeras av tre stycken akademiker och ekonomer från Columbia University som tillsammans får det här namnet The Brain Trust. Jag behöver inte namedroppa, men en av dem heter Rexford Tugwell. Det är ett härligt namn i alla fall. Och de här tre personerna har många idéer om hur man kunde reglera näringslivet och genom ökad statlig ekonomisk planering kunna undsätta kapitalismen från sina brister och dumheter då egentligen. En av Roosevelts starkaste sidor, det var ju hans förmåga att övertala andra. Han hade en väldigt så här förtroendegivande röst och ett väldigt vägvinnande leende. Dessutom då kopplat med det här enorma självförtroende som gav liksom en slags aura av en man som kan lyckas med nästan vad som helst. Så Roosevelt utnyttjade egentligen depressionen som en möjlighet att börja bygga någonting nytt. Och republikanerna vid den här tiden var ju oerhört skamfilade och Hoover var ju omåttligt impopulär då. Samtidigt som Roosevelt odlade bra relationer med båda sidor av det demokratiska partiet, både traditionalisterna i söder och den mer urbana gruppen i norr då. Så att här har ju han någonting att bygga vidare på då. Och att stävja den här finansiella paniken, det är ju såklart Roosevelts högsta omedelbara prioritering. Han gjorde det både med sin personlighet och genom oerhört snabba åtgärder. Och just det personliga ska man nog inte underskatta. Och en väldigt stor del av hans succé var att han som första president faktiskt började använda radion för att nå ut. Han håller ett antal radiotal med jämna mellanrum. De här kallar han för fireside chats. Och hans såna här fireside chats brukar oftast inledas med någonting med "My friends, let me tell you what happens" och "Let me explain what we're going to do". Så han liksom pratar med amerikanska folket och försöker förklara sin politik på ett sätt som människor förstår. Och det här går ju rätt in liksom i folks kök och vardagsrum då. De flesta radiotal har extremt många miljoner amerikaner som lyssnar nu, vilket gör att han får liksom, kan man säga, en liten speciell relation med medborgarna då. Ibland är det lite klyschiga kommentarer som de här klassiska "The only thing we have to fear is fear itself" och "This nation's ask for action and action now" och så vidare. Men det går hem på något vis. Hans röst blir väldigt bekant hos folket och skapar en slags trygghet och skapar förtroende för honom som president och hans politik då, nya given. Så det är ju en väldigt viktig utveckling för presidentposten, alltså att han skapar en ny slags president i form av folkets president, liksom en folkets vän, erbjuder ledarskap på ett sätt som få gjort tidigare och erbjuder också någonting nytt i det här politiska experimentet. Och i det här då så erbjuder han en slags relation och vänskap med sina väljare och medborgare då. Roosevelt sätter ju fart då direkt för att hantera den här finansiella krisen. Då han installeras ju den 4 mars, faktiskt den sista presidenten som installeras den 4 mars. Efter honom så blir det ju att man installeras i januari, eller efter honom, när han installeras nästa gång blir det ju. Och under sitt installationstal så säger han ju då: "First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself, nameless, unreasoning and unjustified terror." Och i det här klippet kan man verkligen höra den här rösten som verkligen påverkar den på något vis. Jag kan knappt härma det här liksom, men jag kollar om jag kan klippa in ljud från det här kanske, för det är ganska speciellt att lyssna på.
"Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself, nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. In every dark hour of our national life, a leadership of frankness and of vigor has met with that understanding and support of the people themselves, which is essential to victory. And I am convinced that you will again give that support to leadership in these critical days."
Redan den 6 mars, alltså 2 dagar senare, så utlyser han en bankhelg, alltså en bank holiday, som i praktiken innebär att bankerna kan stänga. Dessutom kallas då kongressen in redan den 9 mars i en så kallad special session. Alltså normalt sett har ju kongressen sina sammanträdesperioder som ligger fast och rullar på, men är det någon form av krisläge eller ett akut behov så kan en president kalla in kongressen att sammanträda en del av året som man normalt sett inte sammanträder då. Och när den här kongressen är samlad i Washington i det här läget av kris då, med en väldigt solid demokratisk majoritet, så är den också väldigt lyhörd. Hela landet har på något vis saknat ledarskap och det har inte funnits en plan för att komma ur depressionen. Och nu kommer liksom Roosevelt med båda sakerna, både ledarskap och en plan. Och förslagen skyndas verkligen igenom. Det här, jag menar, lagstiftningsprocessen är ju normalt lite omständigt och medvetet trög process. Liksom. Det handlar om att man ska ha läst igenom lagförslag ett visst antal gånger och så vidare innan man röstar på dem. Men nu verkligen bara tjup läser man igenom, röstar, driver vidare och presidenten skriver under dem direkt så att det blir lagförslag som är verkställda lagar. Och Roosevelt och hans administration lyckas då få igenom ett antal politiska förslag i kongressen då. Och det är ju de här förslagen som får namnet den nya given då. Och det går snabbt och det handlar om 14 stora avgörande lagar som drivs igenom mellan mars och juni 1933 då. Så det här blir ett slags rekord för en presidents första 100 dagar vid makten då. Och just det här med 100 dagar blir ju ett slags begrepp som lever kvar än till idag då. Så att det man utvärderar som president på vad du har åstadkommit efter 100 dagar. Så att här kan man väl säga att Roosevelts ande lite svävar fortfarande över alla presidenternas inledning efter från 1933 och framåt då. Och de här lagarna handlar ju om olika saker, om att reglera börsen och banker, att öka priset på jordbruksvaror, sysselsätta arbetslösa, hindra folk från att bli vräkta och tvingas sälja sina gårdar och så vidare. Och så vidare. Så det här är ju liksom tillsammans då det som kallas för den nya given då. Bara en dag efter att kongressen har samlats så har man redan röstat igenom en lag som kallas för Emergency Banking Relief Act. Och här ser man ju då hur snabbt det går. Lagförslaget presenteras i kongressen på morgonen. Och bara några timmar senare har både representanthuset och senaten gjort alla genomläsningar och röstat igenom det. Och på kvällen så skriver Roosevelt under lagen. Det är ju mycket, mycket snabbare än det normalt sett brukar gå då. Och den här lagen skapar ett system där banker kan öppna igen samtidigt som de kan övervakas och låna, att man kan låna pengar från den federala staten. Och den 12 mars så förklarar Roosevelt den här lagen över radion då i sitt första sånt här fireside chat. Ungefär hälften av USAs vuxna befolkningen lyssnar på presidentens röst då, eller presidentens kanske lite lugnande röst när han förklarar orsakerna till bankkrisen, åtgärderna han vidtar för att lösa den, men också vad folk själva kunde bidra med gällande liksom då insättning och uttag i sina banker. Bland annat så säger han då: "Let us unite in banishing fear. We have provided the machinery to restore our financial system and it is up to you to support and make it work." Så att här är det också en direkt uppmaning till medborgarna och den går ju hem, för den här bankkrisen handlar ju i grund och botten om en slags oro och förtroende för banker och huruvida folks besparingar är säkra. Och det här blir ju nästan, ska man säga, det blir nästan irrationella beteenden. Alltså när folk går till banken så är det ungefär lite grann så här: hörni, om pengarna inte är här då vill jag ha dem. Om pengarna inte är här, ja men det känns ju bra, då vill jag inte ha dem. Så det blir lite paradoxalt här. Bankerna har ju svårt att hantera det här. Men har man inte förtroende för banken så blir det ju så då. Och att utlysa då en bankhelg var ju ett sätt för Roosevelt att hinna ställa hela sin personlighet och förtroende bakom bankerna. Och mycket riktigt så svänger förtroendet för bankerna bara på de här dagarna då. När en så viktig person som presidenten pratar i radion direkt till folket och säger vad de skulle göra, så var det många medborgare som var imponerade och de agerade dagen efter. Lite så här: jaha, säger han det så då kör vi på det då. Så dagen efter, måndagen den 13 mars 1933 då, blev en jätteviktig vändpunkt under depressionen då. För första gången på flera år valde flera amerikaner att ta med sig pengar från sina madrasser och skrin hemma och sätta in i bankerna när de öppnade, snarare än att antalet var större som gjorde tvärtom och tog ut pengarna då. Så en av Roosevelts medarbetare skröt lite grann och säger att capitalism was saved in 8 days. Så att här är ju liksom på något vis den första lilla vändpunkten under depressionen då. Och även om andra nya givenåtgärder skulle anses vara lite mer radikala politiskt, så sätter ju ändå FDR här standarden redan med sin första åtgärd. Och vissa hade trott att han skulle gå så långt som att låta staten ta över banker och nationalisera dem då. Alltså lite mer socialistiska åtgärder. Men hans främsta mål var att reformera den amerikanska ekonomin, inte liksom förändra den i grunden då. Och på många sätt så fortsatte han i det läget då det progressiva arvet från Wilson och första världskriget då, där staten skulle agera aktivt och ställa sina resurser till förfogande, inte för att ersätta privata aktörer utan för att hjälpa dem då. Och den nya given har ju därför en viss konservativ touch trots allt då. I juni kom nästa lag som reglerade banker, en lag som heter Glass-Steagall Banking Act, som innebar en massa regler för bankbranschen och som utökar systemet med Riksbanken och Federal Reserve. Och det innebar att en hel del mindre banker faktiskt fick slå igen, alternativt gå samman med större då, så att hela systemet stabiliseras. Och den här lagen separerar också på mer riskfyllda då investmentbanker från vanliga banker. Det är faktiskt en separation som var ända fram till 1999. Dessutom infördes en sån här federal insättningsgaranti på besparingar upp till $5,000, vilket också var en sån här skapa förtroende och trygghet för systemet. Roosevelts administration agerade också snabbt för att hindra den här lite mer vilda västern liknande och vilda spekulationen som hade skett på börsen innan den stora kraschen då på Wall Street 1929. Börsen och kapitalmarknaden skulle ju fortfarande vara liksom då i privata händer, men med en ny form av regler och övervakning som inte hade funnits tidigare. Ett exempel är ju att företag som sålde aktier till allmänheten var tvungna att registrera sig hos en federal myndighet och rapportera vad som såldes då. Och bara det här med att man då har reglerat så att man inte längre kan köpa aktier på marginalen som vi pratar om, då stabiliserar ju ganska snabbt då finanssektorn då. Efter att ha tagit tag i det mest akuta med banker och det finansiella systemet så tar han tag i det näst viktigaste då, förbudet. Roosevelt har varit uttalat negativt till förbudet och till sina rådgivare säger han "It was a good time for a beer." Jag måste bara notera här att Roosevelt är lite av min favorit här. Han lyckas övertala kongressen att faktiskt ändra den här Wall Street och så att öl och vin lite svagare kan godkännas då, samtidigt som han skickar ut eller får kongressen att skicka ut ett nytt tillägg till konstitutionen som ska ratificeras av delstaterna då. Det här nya tillägget, det 21:a tillägget, innebar helt enkelt att man häver det 18:e tillägget som skapade just förutsättningarna för förbudet mot alkohol då. Det dröjer ända till december 33 då innan tillräckligt många delstater har ratificerat tillägget, men Roosevelt, han var smart, han förstod att det krävdes lite öl i tuffa tider då, så att säga.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Den nya given är ju inte bara banker och bärs då, utan ett område som också hjälps tidigt är ju jordbruket. Vi pratade lite om det här, hur otroligt tufft det hade varit för jordbrukarna i USA här i början på seklet. Och Roosevelt sätter då Henry Wallace som jordbruksminister, en man som både hade vetenskapliga kunskaper om grödor men också mycket praktiska färdigheter, och han blir ju en jätteviktig partner för Roosevelt. Han var ju både jordbruksminister först och sen vicepresident och handelsminister under Roosevelts administrationer. Och senare kommer många kritiker att anklaga honom för att vara lite alldeles för radikal, men det återkommer vi till senare då. Tillsammans så skapar man då AAA, Agriculture Adjustment Administration, och några liknande myndigheter som kunde då ge jordbruket lån och krediter och bidrag och så vidare. Då. Och jordbrukare som gick med på att minska sin produktion av ja, klassiska grödor. Då. Alltså typ bomull, vete, korn, tobak, boskap. Jag har ingen gröda boskap. Men ja, hur som helst, de får i alla fall ekonomiska incitament. Då att ja, om du inte odlar upp din all din mark så får du ändå ersättning. Och jordbrukare som deltog i det här programmet då, och inte fick sina produkter sålda över ett visst minimipris kunde helt enkelt lämna in skördar som säkerhet för lån och så vidare. Och kopplingen mellan då jordbruk och stat etableras här i USA som finns kvar än idag då. Ja, kopplingen jordbruk och federalisk stat ska vi inte ta dem som liksom bor här i EU då. Hur som helst, för att finansiera det systemet med den här Agriculture Adjustment myndigheten då så beskattades helt enkelt företagen som sen förädlade jordbruksråvarorna då. Och det här systemet kritiserades ju då av konservativa politiker för att hindra den fria marknaden och lite grann beskatta en grupp då på bekostnad av en annan då. Medan själva jordbrukarna som odlar grejerna får då stöd på bekostnad av de som förädlar deras jordbruksgrödor då. Samtidigt så kritiseras systemet också lite grann från liberala håll som menar att det här gynnade större aktörer men gjorde väldigt lite skillnad för de allra fattigaste mindre jordbrukarna som arrenderar eller om man var så kallad sharecropper i södern. Oavsett kritik och oavsett att det faktiskt sen kommer en dom i högsta domstolen som gör att man måste förändra det programmet så hade det politiken generellt effekt och för mellan åren 1933 och 1940 då, så fördubblas jordbrukarnas inkomster och helt plötsligt så går det att leva på jordbruket på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Då. Nya given påverkar också industrisektorn då. Roosevelt och hans rådgivare skapar NRA, National Recovery Administration, alltså inte NRA-vapen som jag tänker på idag. Då. Och det här systemet liknar ju det som införts under första världskriget med att branschledare och arbetstagarorganisationer tillsammans med den federala staten skapar produktionsnivåer och uppmanar till samarbete för att få stabila priser, sysselsättning och minska den här riktiga sylvassa konkurrensen. Och inom ramen för NRA så sätts arbetstider, produktionskvoter etc. och väldigt mycket progressiva reformer som inte riktigt gillas av näringslivet. Då. En viktig aspekt av det här NRA är att man förbjuder så kallad blacklisting. Jag tror jag nämnt det tidigare. Men det här innebär ju att, liksom då att företagen svartlistar, om vi kallar dem för trubbelmakare då. Så tidigare kunde arbetsgivarna ha såna här svartlister och kom man och sökte jobb och så stod ens namn med på listan så var man liksom körd. Och, så. Och då tar man, förbjuder man den här typen av svartlistning då. Och hoppet var ju att den här NRA skulle stabilisera ekonomin genom att privata industrier anställer fler arbetsgivare. Och till en början så ansluter sig många företag men myndigheten drunknar också lite grann i byråkrati och de här frivilliga överenskommelserna är svåra att verkställa. Så dessvärre hjälpte det inte riktigt den här stora poolen av arbetslösa amerikaner på det sättet som det var tänkt. Men de här minimilöner och sånt där fortsätter att ligga runt svältgränsen. Och dessutom 1935 så kommer en dom i högsta domstolen som säger att NRA inte då var förenligt med konstitutionen då. Men både de här två, AAA och NRA då för jordbruk och industri, speglar ändå anhängarna av de anhängare av nya given som förespråkar ekonomisk planering av och genom privata intressenter då. Det vill säga att privata intressenter är med både i planeringen och implementeringen av förändringarna då. Andra anhängare av nya given vill ju att staten själv skulle stå mer för den ekonomiska planeringen och att kunna agera mer direkt i samhället. Och den här filosofin kom till uttryck i de delar av nya given som handlar om regional planering och federalt direktstöd kan man säga. Roosevelt och hans administration experimenterar under nya given en hel del med sån här regional planering. Då. Det största och främsta exemplet var ju TVA, Tennessee Valley Authority. Och det här är någonting som i många år hade reformer föreslagits för att utveckla landets vattenresurser genom att kontrollera floder. Och då kunde man använda, alltså kontrollerar man floder kunde man använda för konstbevattning, utvinna elektricitet och helt enkelt utveckla delar av den här kroniskt fattiga södern. Då. Och en plats som var lämplig för det var ju Muscle Shoals längs Tennessee-floden i Alabama, och där hade man då börjat bygga en damm redan under första världskriget, men står ofärdig. Och den här lagen som skapar den här Tennessee Valley Authority gav ju klartecken att fortsätta det här bygget, och man byggde nu ett antal dammar i regionen längs floden då. Och det här arbetet genererar ju då arbetstillfällen och gav dessutom då en hel region möjligheten att få billig elektricitet och utveckling då. Än idag spelar den här dammen och dess utbyggnad och så vidare roll då för den här regionen i Tennessee-dalen. Och utvecklingen av Tennessee-floden var ju liksom ett unikt projekt som sågs som en modell för just regional planering då. Utöver regional planering tog staten genom nya given också ett betydligt större grepp kring, alltså direkt federalt stöd på ett sätt som var otänkbart egentligen tidigare i landets historia då. Och Roosevelt delar ju aldrig Hoovers den här fundamentala motviljan att ge direkt federalt stöd till miljoner av arbetslösa, fattiga och hungriga amerikaner då. Och det här innebär att den här nya given etablerar ett antal olika försök till myndigheter som gör olika saker på det här området då. En av de första som etableras är FERA, Federal Emergency Relief Administration, som var då ett program för att förse pengar till delstaterna, vars delstatliga liksom då stödorgan var bankrutta vid det här laget. Vi pratade om det i avsnittet för depressionen, att pengarna tog ju snabbt slut här, trots att det är delstaterna som normalt sett gav hjälp till fattiga och arbetslösa då. Och att administrera det här federala programmet då, som pumpar ut pengar till delstaterna, så ger då Roosevelt det här uppdraget till Harry Hopkins, som hade haft en liknande roll när Roosevelt var guvernör i New York. Och det här var ju en ideologiskt ganska järv tanke, liksom att ge då direkt federalt stöd till fattiga då. Roosevelt kände sig ännu mer säker på nästa program som skapas, som kallas för CWA, Civil Works Administration. Och det programmet innebär att mer än 4 miljoner amerikaner fick jobba på då statligt sponsrade projekt mellan 1933 och 1934. Många av projekten var ju värdefulla för samhället, att bygga vägar och skolor och parker och liknande då. Ett annat program som startas är Work Progress Administration, WPA, som kanske då innehöll lite mer tveksamma hittepågrejer, och förenklat kan man säga att det handlar kanske mer om att sätta upp arbetslösa på den federala statens lönelista än vettiga saker då. Så det här programmet fick ju hård kritik från konservativa som säger att det här är bara förtäckt liksom rent bidrag då. Men för Roosevelt och Hopkins och inrikesministern då Harold X, så var det här inte alltid så viktigt med innehållet, utan att pengar pumpades in i ekonomin och att folk utan försörjning och utan någonstans att ta vägen kunde sysselsätta och livnära sig och sen i förlängningen då börja konsumera för att vända den här trenden då. Roosevelts egna favoritprogram var ju det som togs fram för att möta arbetslösheten hos unga då. Även det var då väldigt direkt federal hjälp, och det här programmet var faktiskt Roosevelts egna idé då, så det är hans lilla egna bebis kan man säga då. Och det kallas för CCC, Civilian Conservation Corps. Bara några månader efter att Roosevelt har tagit över 1933 så hade ungefär 275 000 då mestadels män i 20-årsåldern skickats iväg från sina familjer i städerna ut på landets stora nationella territorier och satts i arbetet med att bygga nationalparker, naturreservat, vattenreservoar, odla skogar och så vidare då. Och faktum är att åker man runt i USA idag så är många nationalparker och annat fortfarande idag har ju någon märkning som framgår att det var CCC som har byggt eller anlagt olika saker då. Så det har ju lämnat spår då. Eftersom arbetet då för de här i det här ungdomsprogrammet fanns på landsbygden eller vildmarken kanske man till och med ska säga, så skapas runt 1300 läger där ungdomarna då bodde och jobbade då. De här kallas ju arbetsläger, ett namn som kanske var funkar aningen bättre innan andra världskriget än efter andra världskriget. Och de här unga männen som jobbade där fick då $30 i månadsersättning då plus boende. Men det smarta i det hela var att de var tvingade att skicka minst $22 hem till sina familjer då. Så det här är en perfekt kombination då, alltså man håller unga män sysselsatta ute på vischan men bortanför liksom städernas problem och lockelse, men se till att pengarna som de får skickas hem till familjerna för att underlätta och för konsumtion då, så att säga. De här lägren organiserades ju mestadels av militären till en början faktiskt, vilket gjorde att många oroade sig lite över att det här kanske liknade Hitlers motsvarighet till läger för tyska ungdomarna för mycket då, där nazisternas liksom budskap indoktrinerades ideologiskt. Så konservativa kanske var lite oroliga för att det här är någon form av liberalt indoktrineringsläger, men med tiden så lugnade man sig, det fanns liksom inget ideologiskt över den här CCC, det var oftast bara strikt arbete med olika infrastruktursatsningar, ingen ideologisk kampanj på något vis. Så när programmet avslutades 1942 så hade över 3 miljoner unga amerikanska män sysselsatts i det här då. För att hjälpa folk för att inte bli vräkta så skapas också först Homeowners Loan Corporation och senare då Federal Housing Administration. Så syftet med de här är att kunna bidra med nödlån och så att folk slapp beräkningar eller att banker tog över folks gårdar. Då. Och det här var ett akut problem. 1934, några år in i depressionen, så hade en fjärdedel av alla på landsbygden blivit av med sina hus. Alltså en fjärdedel av boende på landsbygden, det är ganska mycket då. Men nu hjälpte staten över 1 miljon låntagare och säkrar upp då finansiering för ytterligare husbyggen i landet. Ja, nu vart det nästan till lite namedroppning på olika åtgärder, men jag tror det är viktigt att förstå lite grann vad den här nya given också innebär i praktiken istället för att bara prata om det generella termer då. Men ska man sammanfatta det, så mellan åren 1933 och 1935 då, så räddar nya given programmet då den amerikanska både demokratin och kapitalistiska systemet kan man säga, genom att stabilisera banksystemet, reglera finansmarknaden, skydda privata egendomar, stabilisera priser på jordbruksmarknaden och ge liksom en nödhjälp till arbetslösa då. Och under den här tiden så stod president Roosevelt väldigt högt i kurs då. Det är väldigt sällan en president varit så himla populär som Roosevelt var under sina första 2 år här. Samtidigt så hade ju de här 100 dagarna och den nya given handlat främst om att underlätta bördan för de arbetslösa. Nya given var ju något unikt och hade svarat upp mot liksom då grundläggande mänskliga behov. Man kan säga att Roosevelt hade gjort depressionen lite drägligare. Samtidigt så hade de här åtgärderna svårt att liksom vända själva depressionen som sådan. Och även om de olika arbetsprogrammen och myndigheterna och offentliga projekten under olika perioder då sysselsatte någonstans mellan 3 och 10 miljoner arbetslösa, och även om deras löner var bättre än liksom ren välgörenhet, så var ju inkomsterna fortfarande låga. Och den totala konsumentkraften ökade inte tillräckligt. Och när inte folk kunde köpa bilar och radioapparater och kylskåp i samma takt som under 20-talet, så stod många fabriker fortfarande stilla eller gick på väldigt låg fart. Så det här innebär ju att de här åtgärderna hjälper ju liksom inte depression i sig, utan det är ju mest liksom en form av lindring på något vis. Så med start då 1934-35 så började liksom uppstå en viss kritik mot Roosevelt och den nya given då. Och här kan man enkelt säga att från konservativa håll så kritiseras Roosevelt för att spendera för mycket federala medel, trots att problemet med moderna lösningar var att han spenderade för lite. Och den första nya givens misslyckande liksom att hjälpa folk i grunden skapade en viss frustration då. Och då började komma kritik från olika håll. För att förstå hur Roosevelt går vidare så behöver man kanske titta lite grann på vad den här kritiken som han får faktiskt innebär då. Man kan säga att från högern så kritiseras Roosevelt och hans nya giv från en elit då av industrimagnater, affärsmän, finansmän, välbärgade familjer och andra inom en slags liksom aristokratisk elit. Och för många inom näringslivet och finansvärlden så var ju alla typer av regleringar och statliga inblandningar avskyvärt på något vis. Och Roosevelt anklagas ju snabbt för att vara en socialist. Och även om det är ganska rejält felaktigt, det är ju knappast några socialistiska reformer han driver igenom då. Och faktum är att Roosevelt är ju inte alls ideologiskt driven, så att här blir ju missmatch i kritiken egentligen då. Han är ju mer, istället för att vara ideologiskt driven, är ju Roosevelt mer utav en pragmatiker som lite grann testar sig fram vad som fungerar inom systemet. Så när han inleder liksom så straffar han ju inte företag och hjälper inte till en början arbete direkt, utan är ju, han fokuserar på att stabilisera banksystemet, inte förstatliga det till exempel. ironiskt nog så kom ju Roosevelt själv från den här elitaristokratin som kritiserade honom då. Och eftersom han i deras ögon brydde sig om fattiga och de utan rösträtt och så vidare, så tyckte ju många att han har förrått den världen som uppfostrat honom då. En slags klassförrädare. Ja, kanske lite grann på samma sätt som man ibland i Sverige har pratat om Branting och Palme då. Vissa kritiker inom det konservativa började avsky Roosevelt så himla mycket att man till och med slutade säga hans namn då, utan man bara refererar till honom som that man liksom. Högerkritiken menar ju att Nya Givens olika experiment var liksom ett avsteg från den klassiska amerikanska vägen, vilket det på vissa sätt också var då, oavsett vad man anser om att det är fel eller inte då. Och kritiken gick ut på att Roosevelt användning av staten då var en slags koncentrering av makt som gjorde att till exempel myndighetspersoner fick ett stort inflytande i samhället då. Så istället för att se det som Roosevelt såg det som med att man skapar balans i systemet, så såg de konservativa det här som ett avsteg från näringslivets tidigare dominans och koncentration av makt då. Den tradition som de konservativa helt enkelt ville bevara. De mest inflytelserika näringslivsrepresentanterna och de mest konservativa politikerna, de enas i kritiken mot presidenten och den nya given i en ny organisation som kallas för Liberty League. Och lite oroväckande för Roosevelt så var flera viktiga konservativa demokrater också de som anslöt sig till den här konservativa kritiken av den nya given. Då två av de viktigaste var ju de forna presidentkandidaterna för Demokraterna, Al Smith och John Davis, som också går med i den här Liberty League. Målet för de som är med i Liberty League, målet för den organisationen var ju att väcka opinion mot det som man ansåg var Nya Givens attack mot fritt företagande och att det man såg som statliga diktatoriska lösningar då. Liberty League anklagar ju Roosevelt att i princip fattat startat ett klasskrig och för att förstöra ekonomin då. Man anklagar också särskilt First Lady Eleanor Roosevelts aktiviteter som man, alltså hon gör ju massa besök hos arbetare i fabriker och gruvor och bondgårdar och också besök bland afroamerikaner och sånt där, och det där tycker man ju är fruktansvärt, hålla på att blanda sig med vanligt folk liksom, usch, det är ju liksom en konservativ mardröm då. Den här organisationen Liberty League nådde sin topp 1934 med runt 125 000 medlemmar, men, och då kommer de allra flesta från det industritunga nordöstra USA då. Men de här försöken med att vara opolitiskt bunden var ju en utmaning eftersom kritiken mot Roosevelt var så kraftig och dominerades av republikaner då. Och efter Roosevelts väldigt tydliga omval 1936 så upphörde den här ligans inflytande väldigt snabbt då så att säga. Nya Givens omfördelning av makt gjorde ju att högerkritiken, ömsom kallar den för socialistisk, ömsom för fascistisk och ibland också, eller ganska ofta kallar den för diktatorisk. Och på många sätt var ju den här kritiken från högern lite ironisk. Framförallt var det ju deras värld i form av banker, industrier och finanser som faktiskt hade räddats från första början då. Och ironiskt nog hade många republikanska politiker och näringslivsrepresentanter uppmanat presidenten 1933 då att i krisen nästan ta till diktatoriska medel för att rädda landet. Men nu när Roosevelt har satt igång med Nya Given så klagar man istället då att han i praktiken, fast han i praktiken just gjort det här. Men problemet var att nu hade man ju vänt detta emot dem. Alltså, det går ju inte, du gör ju det här mot oss ju. Och lite ironiskt kan man ju säga att, komma ihåg att under 30-talet också fanns flera fascistiska rörelser i USA då. Men de var ju oftast väldigt små och hade svårt att få fäste nationellt då. Men enligt vissa fanns det till och med en tanke om en militär fascistisk kupp då, den som kallade Business Plot 1933 då. Det rådde ju väldigt stora oklarheter om hur allvarligt det var och hur många eller vem som var inblandad och så vidare. Men det finns bland annat en pensionerad general då, en av de som var med i den här så kallade bonusarmén som protesterade i Washington där under Hoovers år, som vittnar i en kongressutredning 1934 om att det faktiskt funnits en plan för en då militär fascistisk kupp då. Men resultatet är att ingen anklagas eller åtalas, så att det är svårt att veta vad det här var då. Men enligt det här vittnet så var ju flera ledande affärsmän som till exempel JP Morgan Jr. så involverade i det här och stödde och finansierade den här påtänkta kuppen. Och tanken var då att militärer skulle rekryteras och att en mindre armé skulle marschera för att protestera i Washington, ungefär sådär som Bonusarmén hade gjort. Men väl där då så skulle man göra en kupp då med hänvisning till att Roosevelt hälsa var för dålig. Men det, sånt, det blir det ingenting av. Roosevelt kritiseras ju också från vänstern då. Generellt var ju, kan man säga, många inom vänstern nöjda med delar av nya given och gav sitt stöd för olika lösningar. Men för många inom vänstern så kritiserade man ju istället nya given för att göra alldeles för lite för social rättvisa. För att göra att den gjorde alldeles för lite för att hjälpa arbetarklassen och fördela om välfärden då. Vad en Liberty League och Republikanen sa, så hade de första åtgärderna knappast varit särskilt socialistiska och vissa knappt radikala då. Många inom arbetarklassen och fackförbunden var ju frustrerade över hur långsamt arbetarnas löner och villkor förbättrades då. Och det här är ju en tid när kommunistpartiet, vi pratade om socialistpartiet i tidigare avsnitt, men där fanns ju en avknoppning till kommunistpartiet, och under den här perioden så ökar medlemskapet ganska stort i kommunistpartiet från bara 9000 till 100000 då, och blir populärt, särskilt populärt då i intellektuella kretsar inom kultur, författare, artister och så vidare då. Men vissa arbetargrupper bröt sig också ur det här klassiska facket AFL då, American Federation of Labor, som vi också pratat om tidigare, och bildade ett mer radikalt fack som heter Congress of Industrial Organization, CIO då, lett av en man som heter John Lewis. Och fackens inflytande ökar den här tiden då. Roosevelt sympatiserade mycket med fackens mål då, om bättre löner och villkor, men han vill ju också helst att det ska ske genom samarbete snarare än konfrontation då. Men vissa konfrontationer uppstår ändå. 1934 till exempel så uppstår ju konflikter mellan arbetare och arbetsgivare på flera ställen i USA då. Några exempel är långtradarförare i Minneapolis, kusttransportarbetare i San Francisco, men allvarligast var ju när 400 000 textilarbetare i New England och Södern går ut i strejk då, vilket blir den största strejken sedan rekordåret 1919. Flera guvernörer beordrar ut nationella garden för att bringa ordning och så vidare. Och det här, allt det här kommer att leda sen till att New Yorks senator Robert Wagner kommer att introducera lagstiftning om arbetares rätt att organisera sig och förhandla kollektiv och så vidare. Men det kommer vi komma till sen då. Ett tag så också vänsterkritiken ut att kunna få särskilt fäste i Kalifornien då. 1934 så vann den radikala och på gränsen till socialistiska Upton Sinclair. Jag tror vi har pratat om honom tidigare. Han var ju en sån här känd muckraker-journalist då, under den progressiva eran då. Men Upton Sinclair, han vinner demokraternas nominering i guvernörsvalet i Kalifornien. Och Sinclairs politiska program kallade han för Epic, End Poverty in California. Och var ju betydligt mer radikalt än Roosevelts nya giv då. Så att när Sinclair sen förlorar mot sin republikanska motståndare, så är det nästan på gränsen till en lättnad för Roosevelt då. Roosevelt är dock inte så överdrivet oroad över kritiken från höger och vänster håll i största allmänhet. Det som emellertid oroar honom är ju ett antal högljudda, demagogiska, populistiska profiler, kan man kalla dem för, som hotar och utmanar honom som att vara ännu mer populära personer än presidenten själv då. Så för den allvarligaste kritiken mot nya given blir då liksom de här populistiska kritiken då, med, ja, kan man säga, med både lite vänster och religiösa inslag då. Många av de här kritikerna har ju enbart lite så här lokal förankring då, men det finns, kan man säga, framförallt tre högljudda män som fick väldigt nationell uppmärksamhet och som blir lite grann ett horn i sidan på presidenten då. En av de här var Dr. Francis Townsend, en äldre hälsokommissionär i Long Beach i Kalifornien, som i januari 1934 grundade en grupp som kallar Old Age Revolving Pensions Limited, som då presenterade ett för den här tiden då väldigt drastiskt förslag om en allmän ålderspension. Och det här är ju någonting som inte finns då. Alltså det här är ju liksom en fråga man inte har tagit tag i. Alltså vad gör man med personer som är för gamla för att jobba men inte har dött, om man ska ordra det? Så att säga, vad ska hända då liksom? Och det förslag som Townsend och hans kollega lägger fram då, det gick praktiskt ut på att den federala staten skulle införa en 2% i inkomstskatt för att finansiera en månatlig utbetalning på $200 till alla över 60 år under då villkoren att man drar sig tillbaka, ja, och så att säga lämnar över jobben till unga arbetslösa istället då. Men också under villkoret att pengarna konsumerades inom 30 dagar från det att man får dem för att då hjälpa och igång ekonomin då. Och här var det många som rent ekonomiskt visade att de här beräkningarna inte riktigt gick ihop och att det här förslaget till pensionssystem var lite opraktiskt och orealistiskt. Men den här Townsends rörelsen växte sig snabbt starkt och hade över 2 miljoner medlemmar i 4500 lokala grupper och med en egen tidning som heter Townsend National Weekly. Och han får ett väldigt stort stöd bland äldre amerikaner för sin idé om pension. Då. Så här, det här sätter lite tryck mot Roosevelt om att det kanske borde finnas någon form av pensionssystem i USA då, på något sätt. Då. En annan kritiker är ju då prästen, fader Charles Cowland, som kommer från Michigan. Eller kommer inte från Michigan, han bor i Michigan, men han har flyttat till USA från Kanada. Och Cowland, han var känd för sina radiopredikningar då, där han ofta då tog upp sociala och politiska frågor. Och han är då en katolsk präst. Och till en början så stöttar han Roosevelt. Och han lär ha sagt att the new deal is Christ's deal då. Men ganska snabbt så börjar han kritisera nya given och först försöker Roosevelt neutralisera honom genom att liksom odla relationen och bli kompis med honom, men istället så blir de osams och bryter med varandra. Och Cowlins kritik mot nya given gick ut på att den var alldeles för konservativ och han pratade konspiratoriskt om att president Roosevelt bara var ett verktyg styrd av andra konservativa bakom kulisserna då. Han kallar honom för, istället för Franklin Delano Roosevelt, FDR, så blir det Franklin Double Crossing Roosevelt, kallar han då presidenten. Han säger att Roosevelt bara är Wall Streets nickedocka och sådana saker. Och de enda som gynnades var banker och företag, inte arbetarna. Och dessutom då den här katolske Cowland pratar också i sina tal mycket om någon form av internationell konspiration av judiska bankirer och så vidare. Så han är ganska vitt och brett i sin kritik då. Men det som gör fader Cowland till ett hot mot Roosevelt är ju att han når ut otroligt brett då. För han har en fantastisk röst och han trummar ut sina budskap i radion till över 30 miljoner lyssnare då. Så här, man kan ju kanske jämföra det med dagens Rush Limbaugh som liksom når ut till väldigt många med sin konservativa, liksom, sina konservativa tankar. Här når ju då den här fader Cowland ut på ett sätt som knappt Roosevelt själv gör då. Och många har ju radio den här tiden då, och de som inte har radio går gärna hem till grannar och lyssnar då. Så det här oroar verkligen Roosevelt eftersom han inte når ut liksom på samma sätt som fader Cowland. Cowland föreslog en massa åtgärder om att återinföra silverpengar, förstatliga bankväsenden och så vidare. Och den lösning som gick längst var att han föreslog social rättvisa genom en årlig statlig lön då, som skulle vara rättvis för och lika för alla då. Så här har vi återigen ytterligare en person som sätter press på Roosevelt då. Den tredje kritiken som kanske egentligen är den mest alarmerande för Roosevelt, det var ju Huey Long, som är då en demokratisk senator från Louisiana. Long då, som ibland går under smeknamnet Kingfish, det var en ganska vitsig man som hade talang för att driva med makthavare. Och Long baserade en stor del av sin politiska karriär genom då att attackera banker, oljebolag och den konservativa oligarkin i Louisiana. Och han har en väldigt färgstark personlighet då, som gör honom folkligt populär. Så till slut 1928 så valdes han då till guvernör. Och ska man komma ihåg att Louisiana vid den här tiden är ju en av de absolut mest fattigaste delstaterna där det inte finns nästan någonting i form av man säger, välfärdssystem då. Men Long, han började bygga upp delstaten och i Louisiana blir han känd för sitt progressiva program då, som bland annat innebar att bygga vägar, skolor, sjukhus, att revidera skattesystem, att distribuera gratis läroböcker till skolan och så vidare och så vidare. Så han blir ju en enormt stark politisk i Louisiana, så nästan lite som en slags diktator light, och där nästan allt som händer i Louisiana måste gå via och genom honom då, så han styr liksom allt nästan. Han har till och med sina egna livvakter som har, faktiskt kallas för Skull Crushers, lite brutalt namn faktiskt. Kan man förstå lite hur hård politiken kan vara. Lite som en comeback kan man säga för de här politiska bosssystemet från 1800-talet, där man inte skyddar så mycket medel och där det ibland var våldsamt så att säga. När Louisianas konstitution innebar att han inte kunde väljas om som guvernör i Louisiana, då ställde han upp i valet till senaten i Washington istället, då den federala senaten, och vinner extremt lätt. Och väl på plats i Washington då, så blir han en väldigt högljudd kritiker av presidenten och nya given då. 1934 så skapar Huey Long en organisation som kallas för Share Our Wealth Society, och hans budskap är då every man a king, säger han då. Och han vill gå egentligen längre än både Townsend och Coughlin politiskt då. Hela depressionen var enligt honom en konspiration av landets rika då. Och enligt honom så kunde man lösa det här väldigt enkelt. Bara skattesystemet börjar konfiskera överskottet av pengar från den rikaste delen av befolkningen och så omfördelar den till amerikanska folket i stort då. Så han menar på då att staten kan, om man börjar göra det, kan man nog garantera varje enskild amerikansk familj ett boende för $5,000 och en årlig inkomst på $2,500 då. Och för att finansiera det här så föreslog Long då att alla förmögenheter på mer än $5 million helt enkelt skulle övertas av staten, och att skatten på inkomster över $1 million om året skulle ligga på då 100% helt enkelt. Ja, det kan man prata om Pomperipossa-skatt kanske då, innan Astrid Lindgren nämner ordet. Huey Longs budskap i alla fall gick ju hem väldigt, och speciellt i södern på landsbygden där han kommer ifrån då. Och bara ett år efter starten på hans den här Share Our Wealth Society så har den här organisationen 5 miljoner medlemmar och det finns 27 000 lokala klubbar. Då började opinionsmätningen 1935 visa att om Huey Long ställde upp i presidentvalet året efter med sin organisation bakom sig som ett slags tredje parti, så skulle han kunna locka runt 10% av väljarna och säkert vinna en del elektorsröster i södern då. Så för Roosevelt och Demokraterna så är det här jätteoroväckande. Alltså skulle valet, presidentvalet 36 bli jämnt, så skulle det kunna tippa över till republikanernas fördel om Roosevelt börjar tappa röster till Long. Så att här finns ju verkligen ett rejält hot mot Roosevelt då. Och de här tre personerna då, plus lite andra då, alltså om man tänker Townsend, Coughlin och Long, de sätter ju fingret på verkliga problem i det amerikanska samhället och ekonomin då. Alltså främst hur lite hjälp fattiga arbetare faktiskt fick då. Avsaknaden av en ålderspension som hade införts i många andra europeiska länder till exempel. Och den här bristande välfärdsfördelningen då. Problemet var ju att de hade lite mer eller mindre lite konspiratoriska beskrivningar av syndabockar och kanske lite för radikala lösningar och kanske ibland också lite för förenklade lösningar då. Så att, men det är ändå så att det liksom, många lyssnar ju på dem. Så hotet från de här populisterna är ju rejält då. Men av olika anledningar så kommer det här hotet också att minska då här. I Coughlins fall då så blir han allt mer radikal och hans antisemitism lyser igenom allt mer öppet och konspiratoriskt då. Och det här gör att han börjar få rejält med kritik inom den katolska kyrkan då. Flera inflytelserika katolska demokrater, bland annat faktiskt Joseph Kennedy, alltså Kennedy-klanens urfar, höll jag på att säga, men alltså JFKs och Robert Kennedys pappa då, börjar ju övertyga den katolska kyrkan om att fader Coughlin har gått för långt i sina radiopredikningar och blivit en pinsamhet för alla då, så att kyrkan tvingar honom att tona ner kritiken mot den nya given då. Sen fortsätter han visserligen med sina antisemitiska tal då, men det gör ju också att han tappar ytterligare inflytande då. Huey Longs kritik tar ju slut av mer dramatiska orsaker kan man säga. I september 1935 så sköts och dödas han av Carl Weiss från Louisiana. Eller Louisiana då, en man som var gift med dottern till en bitter politisk fiende till Long då. Så att Huey Long träffas med ett skott i magen då innan hans livvakter och de här så kallade skullcrushers skjuter Weiss då. Det är inte dåligt, de går till hyfsat motangrepp. Det visar sig att han Weiss blir skjuten med 60 skott faktiskt. Men det här gör ju mordet på Long gör ju att han försvinner eftersom hans liksom organisation och maktfaktor var ju väldigt mycket kopplad till honom som person då. Så den här populistiska kritiken mot Roosevelt och hans nya giv är trots allt, även om de här spelarna lite grann spelar ut sig själva då, på olika sätt, får ändå följder. För som vi kommer att se då, så för ju den Roosevelt ännu längre vänster ut och gör att han genomför en ny reformvåg som får namnet den andra nya given, som då där man går längre till vänster och adresserar många av de här problemen som de här populisterna faktiskt har lyft fram då. Men mer om den andra nya given i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Sköt om er här ute i allt elände med corona. Så hörs vi. Hej!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.